Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hej, Fritte här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia. Och det känns extra bra, för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Men toksnabbt 5G-bredband, det är Telia. Och suveräna erbjudanden, det är också Telia. Att allt kring köp och installation är smidigt för dig som användare, ja, Telia. Att vinna på spåret 2 år i rad, ja, det är också Telia. Jag tror att poletten trillat ner nu. Bor du inom tättbebyggt område så kan du just nu få ett riktigt bra 5G-bredband genom Telia. Och som pricken över iet är det både stabilt och superenkelt. Vill du veta mer om det här så går du in på telia.se. Tack Telia! Hej och välkomna till podden. Idag handlar det om förfalskad konst. Konstvärlden omsätter ju miljardbelopp årligen och där det finns pengar finns också folk som försöker luras. Men hur går det egentligen till när polisen utreder misstänkta falska konstverk? Sveriges enda heltidspolis inom konstförfalskningar berättar för oss. Jag heter Fritte Fritzson och det här är Allt du vill att veta.
Förfalskad konst har antagligen funnits lika länge som vi haft värdefulla konstverk. Förfalskan opererar ofta över geografiska gränser, vilket kräver internationellt samarbete för att lösa fallen. I Sverige handlägger polisen runt 50 fall per år och värdet på den falska konsten uppgår till tiotals miljoner kronor. Den som ska berätta för oss om konstförfalskningar är Peter Lloyd. Han är Sveriges enda specialutredare av konstförfalskningar med många års erfarenhet som kriminalpolis. Han ingår också i Europols nätverk av polis- och konstexperter som utreder konstförfalskningar och kulturarvsbrott. Varsågoda. Allt vill att veta om konstförfalskningar med Peter Lloyd.
Välkommen till Allt vill att veta, Peter Lloyd.
Tack så mycket.
Vi sitter här på polishuset på Kungsholmen i Stockholm. Du, har du någon aning om hur länge folk har förfalskat konst?
Ja, så förfalskningar av konstverk har gjorts i över 2000 år. Så länge som det har funnits konstföremål har det funnits konstförfalskare. Under renässansen berättades det bland annat självaste Michelangelo skulpterade en amorin på skämt som lurade den välkända antikhandlaren kardinal Riario i Rom.
Jaha, okej. Okay, ja. Så väldigt lång tid. Hur pass utbrett är det idag då?
Ja, det är ganska utbrett skulle jag vilja säga. I och med att jag är den enda som jobbar med det på heltid så vet jag att i många andra ställen i Sverige så lägger man inte ut dem på auktionshus i Stockholm för de vet att jag finns här, utan de lägger ut det på mindre auktionshus i Karlstad, i Örebro och så vidare.
Just det. Men du, då får du helt enkelt se till att sitta och scanna auktionshusen på nätet istället då?
Jag försöker göra det i den mån jag har tid, va? Men jag har ju så pass många ärenden så att jag har inte möjlighet att sitta och scanna själv av nätet. Va? Men det finns en helt röst med det jag kallar privatspanare som tipsar mig titt som tätt. Och,
ja, jag förstår.
Och i den mån jag har tid så tittar jag närmare på det förstås. Men jag skulle behöva kanske en till två personer som stöttar mig där.
Men det är en uppmaning till polisledningen helt enkelt. Mer resurser behövs.
Mer resurser behövs. Men jag vet att inom polismyndigheten så ses det här som ett lyxbrott. Det är bara rika människor som drabbas. Mm. Och jag gick en utbildning för många år sedan på Cepol i Paris för konstförfalskarutredare. Och det visade sig att i varenda land så hade man ungefär den uppfattningen att de som luras av konstförfalskning, det är de som också har råd att investera i konst.
Just det, drabbar ingen fattig.
Det drabbar ingen fattig.
Nej. Hur kommer ärendena in då till er på polisen?
Ja, det absoluta normalfallet är att någon av auktionshusen hör av sig till mig. Och att de har fått in någonting de är tveksamma över. Sen åker jag dit och sen har vi helt enkelt en dialog kring målningen. Och känner jag att, eller vi tillsammans då, att den kanske bör utredas vidare. Då ser jag till att få ett beslut av en förundersökningsledare att målningen ska beslagtas för vidare utredning. Och sen tar jag in den hit för undersökning helt enkelt.
Mm. Så det är du tillsammans med auktionshusen. Har du några så här experter som du anlitar i din tur då?
Ja, jag brukar säga att det är lika lite som en mordutredare behöver vara rättsläkare, så lika lite behöver jag vara konstexpert. Nu råkar jag kunna en del om konst, men jag har ju ett helt batteri med experter. Jag vänder mig till Nationalmuseum, till Moderna Museet, författare som har skrivit om olika konstnärer, gallerister som är duktiga på och så vidare.
Ja. Tycker de här människorna att det är roligt att vara behjälpliga? Eller?
Ja, mycket. Det är inga problem att få folk hjälp. Det kan vara en annan privat expert som vill ha betalt. Va? Men de flesta vill inte ha betalt. De tycker bara det är spännande att få vara med i en konstutredning.
Ja, just det. Då sticker du till och med en 500 i en kuvert, eller?
Nej, det blir snarare ett stort tack för hjälpen.
Ja, kanske en sån här vit mugg där står polisen på.
Ja, det är väl ungefär dit vi kan sträcka oss.
Hur många fall har ni per år här ungefär?
Jag brukar utreda ungefär runt 40-50 kriminalärenden och ungefär 70-80 målningar. Det vill säga att i vissa ärenden så är det mer än en tavla då. Jag har en tavla, eller ett ärende nu som jag har redovisat till åklagare, där det är 21 målningar då. Och det är ett ärende då. Men de flesta ärendena det är det en målning i. Men jag har väl ungefär 7-8 ärenden där det är fler än en målning i.
Ja, visst det. Jag tänkte, de här ärendena, de måste ju ta en del plats, alltså, i alla fall väggyta. Du, på ditt tjänsterum här har du en del målningar.
Ja, det här är ju bara en bråkdel. Jag har ju en helt beslagsrum. Vi har hela vår referenssamling med ett par hundra målningar som hänger i en korridor här nere.
Finns det någon speciell brottsrubricering för förfalskning av konst?
Det finns faktiskt ingen juridisk definition av konstförfalskning, utan svensk rätt känner helt enkelt inte till begreppet konstförfalskning, utan det är reglerat i brottsbalkens 14 kapitel 5 paragraf om signaturförfalskning. Straffskalan går från böter till fängelse i 2 år och bedöms brottet däremot som grovt till straffet lägst 6 månader och högst 4 år. Men jag kan säga i praktiken i de ärenden som jag själv har haft så vi är ofta samhällstjänst en vecka. Man får kratta löv en vecka på en kyrkogård. Alternativt jobba en vecka på myrorna i någon förort.
Men hur känns det då när du har liksom lagt ner tid och energi på ett fall? Tycker du att det är lite för låga straff för den så här?
Egentligen så tycker jag inte det. Utan mitt incitament är inte att sätta dit någon förövare. Utan det är mer att få bort den falska konsten ifrån marknaden.
Är det olagligt att ha förfalskad konst hemma?
Ja, det är faktiskt det. Det står klart och tydligt i såväl förarbetena till lagen som i lagkommentaren att så snart en skenbart äkta signatur har anbragts på ett konstverk utan lov, då föreligger det straffbar signaturförfalskning om den har gjorts på ett sådant sätt så att den kan tas för äkta.
Mm. Men alltså, det är inte bara den som har gjort förfalskning utan då även den som har den i sin ägo?
Ja, precis.
Men om jag då inte har någon aning om att jag har falsk konst hemma, då är det en förmildrande omständighet antar
jag. Ja, det är klart att det är det. Och det här är ju alltså rent lagtekniskt är det på det här viset. Det är inte så att polisen får tips om att Greta har en Amelin-målning hemma. Då kan ju inte vi dit och hämta den, utan det kommer ju ofta i kombination med att tavlan lämnas in till något auktionshus då, eller till någon gallerist som hör av sig till oss då.
Mm. Vad finns det för olika sätt att förfalska konst på då?
Ja, det finns ju ett otal olika sätt. Men det vi skiljer på här det är ju helförfalskning och delförfalskning. Helförfalskning det är ju när man gör en målning från grunden och sätter dit en signatur. Då. Men sen har vi delförfalskning. Det är där man tar en befintlig tavla, tar bort signaturen och så sätter dit en ny signatur.
Då. Vad använder du för verktyg då för att avslöja förfalskade konstverk?
Alltså de flesta undersökningar som jag gör här, eller som, de beställer ju jag ju från Nationellt Forensiskt Centrum. Alltså det som förut kallades Statens Kriminaltekniska Laboratorium. Mm. Typ alltså färgprovsanalyser, IR-fotografering och så vidare. Men för min egen preliminärbedömning använder jag exempelvis ljusbord för att kontrollera vattenstämplar. UV-ljus för att se om signaturen är pålagd senare än tavlans tillskott. Och mikroskop för att exempelvis se om en signatur har underliggande stödlinjer. Då.
Mm.
Det är ganska vanligt, och framförallt på akvarellmålningar, då, att man gör tunna stödlinjer med blyerts. Och sen fyller man i signaturen, och det ser man i mikroskop.
Intressant, och det gör oftast originalkonstnärerna aldrig.
Nej, gör man sin egen signatur så använder man ju inte stödlinjer.
Ja, just det. Nej. Men är man är riktigt duktig förfalskare, jag tänker att man, liksom, man sitter och övar på signaturen tills den sitter som en smäck.
Så är det ju. Det finns ju databaser där, bland annat den här Art Signature Dictionary, som man kan gå in i. Då kan man se exakt hur signaturerna ska se ut och hur de falska ser ut som man inte ska göra. Så då kan man ju sitta och öva på det. Så det vet vi att folk gör.
Men finns det något sätt för mig som privatperson att försäkra mig om att jag inte köper ett falskt konstverk?
Ja, alltså jag brukar säga så här att handla på förstahandsmarknaden direkt från konstnären eller galleristen, det är väl det säkraste då.
Mm.
Handlar man på auktionshus så tycker jag då skadar det väl inte att vara påläst. Mm. Vad det är man köper. Och sen funkar det så med auktionshusen, i vilket fall här i Stockholm, att är det någon som reklamerar en tavla så får de alltid pengarna tillbaka. Jag har inte varit med om ett enda fall där de inte har fått det.
Mm.
Handla privat via Blocket och liknande, det skulle jag nog avråda från. Såvida inte man köper något litet konstverk för några hundra lappar, då spelar det ingen större roll.
Nej, just det.
Sen brukar jag säga att se upp med äkthetsintyg då, för att en äkta tavla talar liksom för sig själv då. När en konstnär gör en tavla så skriver han inte ut ett äkthetsintyg då.
Så det kan egentligen tala emot att det är äkta?
Det tycker jag talar emot att det är äkta. Också när det är en massa såna här flådiga klisterlappar på baksidan av målningen, att den har hängt på en massa olika museer och varit med i stora utställningar och... Och det stämmer så gott som aldrig med verkligheten när man kontrollerar den.
Okay.
Tavlan kan vara äkta, men man kan också hotta upp den på det viset att den har hängt på Nationalmuseum. Och så. Men det brukar vi se som ett varningstecken. Mm. Mycket klisterlappar på baksidan och äkthetsintyg. Då blir man bara snarare mer misstänksam.
Ja, intressant, intressant. Vilka av våra svenska konstnärer är de mest förfalskade, tror du?
Ja, jag är helt säker på, jag har haft hundratals sådana utredningar, det är ju Bengt Lindström. Och jag har alltid någon utredning igång beträffande Bengt Lindström-målningar. Det har avtagit lite grann, Uppdrag granskning gjorde ett program, två program 2013 om konstförfalskning. Och ett handlade, del ett där handlade om Bengt Lindström-förfalskare.
Mm.
Efter det så sjönk det lite grann, men nu har det börjat ta lite fart igen.
Ja. Jag har ju två litografier av Bengt Lindström hemma.
Ja.
Kan du hjälpa mig att kolla dem äkta? Eller kanske mest olja som är förfalskad?
Litografier behöver man nog inte vara så orolig för.
Nej.
Utan det är i första hand oljemålningar och i andra hand gouache kan man säga.
Men vilka brottslingar är det vi pratar om här egentligen? Är det liksom en ensam målare på sin kammare, eller liksom, finns det mer storskaliga organiserade ligor?
Ja, det är hela skalan från den fattiga studenten som målar för att dryga ut studielånet till grov gränsöverskridande organiserad kriminalitet. Där målningar produceras av skickliga konstnärer i påkostade ateljéer österut. Det mest intressanta jag jobbar med är väl det här som man kallar för russifiering av konst. Där man har gjort om nordeuropeiskt landskapsmåleri till ryska målningar. Och så har man har konverterat målningarna i Ryssland då, så har man ordnat nya äkthetsintyg för målningen och sen har man sålt den, skeppat dem till London och till USA och försäljning på stora konsthus där. Och när jag jobbade i Ryssland där, då kunde vi följa över 100 sådana målningar. Flera målningar var faktiskt inköpta här i Stockholm för ganska dyra pengar, mellan 60 och 100 000. Så det är bra målningar i grunden då.
Mm.
Och så har man lagt in exempelvis på en ägn och så har man lagt in en liten kupolkyrka eller någonting som inte fanns på originalet. Då. Och sen har man ordnat äkthetsintyg då i Ryssland, förfalskade självklart då, och som har gått vidare. Och åtskilliga har blivit lurade där och det är ju miljardbedrägerier.
Oj, oj, oj. Ja. Peter, jag vet att i korridoren här hänger det rader av förfalskade konstverk. Ska vi gå ut och titta lite grann på några av dem?
Ja, det kan vi gärna göra om du är intresserad.
Ja, då gör vi det.
Thank you.
Berätta, Peter, var befinner vi oss nu någonstans?
Nu befinner vi oss i mitt beslagsrum som till hälften är fullt med målningar som ingår i vår referenssamling. Och den andra hälften som hänger här är pågående utredningar. Och som du ser så är det väl ett 40-tal målningar. Bengt Lindström ser du här. Andersson.
Men Andersson, men den här bilden från en bastu med nakna kroppar. Eller det är ett motiv som är ganska välkänt. Men vad är det som gör att man ser att det är en förfalskning här då, till exempel?
Ja, där är det så att originalet hänger på Tilska galleriet. Så att jag har skickat den här målningen till Zornmuseet, eller bilder på målning till Zornmuseet i Mora som jag har mycket bra samarbete med. Så de bara skrattar och sa att den där är ett okänligt försök.
Ja, men Zorn är ju en sån målare också som har en sån, alltså han är ju otroligt tekniskt driven, tänker jag. Så det måste vara svårare att förfalska en sån än kanske lite mer naivistisk målare. Eller är jag fel ute?
Nej, du är helt rätt ute. Och sen vi pratade tidigare om det här med vrekataloger och kataloger. Så det finns ju också väldigt väl dokumenterat på Zornmuseet i Mora. Så att, nej, det här kallar vi för ett okänligt försök.
Mm. Här på hyllan har vi en Bengt Lindström. Har jag förstått. Eller en förfalskning. Och det är ju en... Är det olja eller gouache?
Det här är en olja.
Det är olja. Då är det ju en målning med otroligt mycket färg. Och det är liksom ganska tjocka lager med färg. Så att målningen på något sätt växer ut från bildplanet. Men varför är det här en förfalskning?
Ja, det är flera dimensioner i den här tavlan. Det här motivet är en känd konsthantverkare som görs. Så fort vi ser det här motivet så är vi så gott som helt säkra. Och sen är det så att Bengt Lindström, han signerade sina målningar med prickar över öet fram till årsskiftet 53-54. Och pricken över it försvann i slutet på 70-talet, närmare bestämt 76 då. Och den här målningen skulle då ha varit från 2006. Så dels så är ju signaturen helt fel och dels är motivet helt fel. Mm. Och den här konstförfalskaren är mycket känd av oss då. Han gör bara de här motivet. Som du ser så ser det ut som två ögon och en slags näsa som går ner. Mm. Och vi har säkert haft 20 såna här. Så att den här behöver jag inte anlita någon expert för att avgör om den är falsk eller inte. Det kan jag göra själv.
Ja. Är det något mer här inne som du har lust att visa som exempel?
Ja, de här är lite roliga tycker jag. Det är ju 5 stycken Jean-Michel Basquiat-målningar som beslagstogs på Arlanda. De kom med ett paket från Sydamerika. Och som du ser så är de inte så där jättebra. Och skulle det vara äkta Jean-Michel Basquiat-målningar så skulle de ju ligga på ungefär 100 miljoner stycken. Och det här kallar vi också för ett okänligt försök. När vi fick in paketet så luktade de färg. Och Jean-Michel Basquiat dog ju 1988.
Ja. Men påminner motiven om en vanlig Basquiat-målning skulle du säga?
Ja, motivistiskt så gör det ju det. Men de är väldigt dåligt utförda. Mm. Och som sagt, va, de luktade färg. Va, så att...
Det är en indikation.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST.
That's 15% off at burrow.com/acast.
Och nu står vi alltså framför en förfalskning av en konstnär som heter Amelin. Eller flera faktiskt.
Ja, det är flera. Det här är en för oss känd konstförfalskare på 70-talet som gjorde 500 stycken utav de här Amelin-målningarna. Och vi har fått in i storleksordningen 70-75. Så ungefär, ja, drygt 400 ligger ute på marknaden. Och de kommer in i, ja, ett par, tre om året. De kommer från, oftast kommer de från dödsbon. Och de säljs för runt mellan 60 000 till 80 000 kronor. Så det är ganska dyra målningar.
Men är det bättre som för konstförfalskare att lägga sig i den storleksordningen? Alltså att tavlor som ligger mellan 60 000 och 80 000 för att liksom flyga under radarn än att sälja så verk för 100 miljoner kronor?
Ja, de här 100 miljoners kronors målningarna som de här Jean-Michel Basquiat-målningarna, det är nästan det, ja, det är det som jag kallar för otjänliga försök. Det går nästan inte. Va? Utan det är bättre att lägga sig i ett lägre segment. Och de flesta konstförfalskare brukar lägga sig ännu lägre. Va? Typ sådana här Madeleine Pyck-målningar för runt 15-20 000. Va? De nagelfars ju inte på samma sätt som om de lämnar in en sårnmålning på auktionshusen.
Men Amelin var berömd för att måla så här väldigt färgrika och prunkande så här blomstermotiv. Men det här tycker jag är så här ganska härlig målning. Men vad är det som gör att det inte är en äkta Amelin då?
Ja, dels att han erkände att det är han som har gjort dem då. Och sen så signerar han sin signatur med en färg som innehöll bly. Och när man UV-belyser hans signatur så fluoriserar han inte på det sättet som de ska göra om det är bly i färgen då. Och sen när du tittar närmare på de här målningarna så ser du här att de här har gjorts i rasande takt. Så att mycket av den vita färgen har man helt enkelt använt dukens grundering. Man har inte ens målat i det. Och det ser man ju först när man kommer nära dem. Då. Mm.
Men det är ju sånt där slarvfel som man skulle kunna ha bara om man bara målade duken ordentligt först innan man började.
Ja, men så är det ofta med de här konstförfalskningarna att de missar små detaljer som den målningen jag visade där uppe med Bengt Lindström med en prick över röt. Någon liten detalj missar de oftast då. Det här är en Picasso-målning som faktiskt har varit inne hos oss två gånger. Den beslagstogs första gången 2004 när det gjordes en husrannsakan och sen känd konstförfalskare. Då. Men då ville åklagaren att vi skulle titta efter Bengt Lindström-målningar. Men då togs även den här Picasson in. Men i och med att han inte hade försökt sälja den så fick han tillbaka den. Och det tyckte vi inte om. Och mycket riktigt, några år senare så kommer den tillbaka till oss ytterligare en gång. Då. Och då har den här personen sålt målningen för, jag tror det var 150 000 kronor. Då. Det var i alla fall ett sexsiffrigt belopp. Jag ska haka ner målningen. Så jag brukar säga det att man bör ju titta på en målnings baksida. Och den här målningen ska ju vara från 1959 som du ser upp i vänstra hörnet. Och om man vänder på målningen så ser man ju att det här är en Clas Ohlson-liknande ram. Är det rimligt att en Picasso-målning från 1959 har en Clas Ohlson-liknande ram?
Antagligen inte.
Nej, det gör det ju förstås inte. Va? Det finns ju många sätt att få skapa lite patina. Jag har haft akvarellmålningar som de har försökt få se äldre ut. Och då har man använt Liptons te, gult te, så drar man det över målningen så får man ju den här gulnande patinan då. Men man luktar på pappret så känner man ju att det är te, va? Kaffesump går bra också om man nu späder ut det lite grann för att få den här gulnande patinan då. Och det gör man företrädesvis på lappar och så här, som är på baksidan av målningen då.
Det är Carl Larsson och Jenny Nyström.
Den här är lite rolig. Det är en Jenny Nyström-målning som de har sagt att den är hennes bästa från 1895. Kan du se någonting på målningen som gör att du blir misstänksam att den är från just 1895?
Ja, det är en svensk flagga utan den här lilla norska flaggan här inne.
Ja, precis. Det var ju unionsflagga till 1905. Förutom att målningen i sig är väldigt dålig. Mm. Jenny Nyström var ju känd för sina ansikten. De var så otroligt finlyster i. Och den här saknar ju all lyster. Och sen som sagt, man har glömt den lilla detaljen där.
Men det är en riktigt dålig tomte.
Det är en riktigt dålig tomte. Jag ser snarare ut som någon slags maskeradskurk, tycker jag.
Och sen har du då en Carl Larsson här då. Det är antagligen ett av hans barn då.
Ja, just det. Du ser att det, vi har satt originalet i en liten bild nere i hörnet här. Och det, den såldes, jag tror det var 2009, för 5 miljoner på Stockholms auktionsverk. Eller om det var på Bukowskis. Om du jämför det med den här falska, så ser du, den saknar ju helt det lyster i ansiktet. Och färgmässigt ser den inte alls lika bra. Mm. Här ser du exempel på det som vi pratade om innan, med en delförfalskning. Här har man bara tagit en målning. Den är inte skapad från grunden, utan så har man skurit av signaturen. Mm. Och så har man lagt på en Jenny Nyström här, för man tycker motivet ser ut som en Jenny Nyström. Mm.
Men det är också lite grann, man ser ändå att det är inte Jenny Nyström med kvalitet riktigt.
Nej, precis. Ja, du ser, här har vi en målning signerad Lennart Gilov. Och den kallar vi för halväkta eller halvfalsk, beroende på vad man känner för. Men där var det så att han hade en utställning på Nels nere på Östermalm, och då kommer in en herre med den här tavlan och säger så att han hade köpt den här för några år sedan och var tveksam om den var äkta eller inte. Och då beslagtar Lennart Gilov den själv från den här mannen. Och sen, så, som du ser, så har han gjort ett streck över den och skrivit falsk, så han har faktiskt målat på den. Och så lämnar han in den till oss då. Och till den här stackars mannen var han hygglig och gjorde en ny clown. Så han fick en riktig målning av Lennart Gilov. Och Lennart Gilov var nöjd och bra med en målning från marknaden. Och vi var nöjda att ha en rolig målning här på vår vägg då.
En solskenshistoria.
Ja, det är en lite solskenshistoria. Det är inte så ofta det är det, men i det här fallet är det det.
Här är du Edelman också.
Edelman har vi haft. Jag brukar säga det. Det är inte så listigt att ge sig på nu levande konstnärer, för då kan man bara ringa upp dem och då säger de ju direkt själva att de inte har gjort det. Men tyvärr så, och i det här fallet så gjorde vi det. Vi ringde upp honom, men nu är han tyvärr avliden så några år tillbaka.
Men jag som amatör i alla fall, det här tycker jag ju liksom är en ganska så här begåvad förfalskning.
Ja, den där vet vi faktiskt är gjord i Thailand. Så någon har köpt i Thailand och tagit med sig hem.
Men vad skulle du säga om kvaliteten då?
Kvaliteten är det inget fel på. Jo, den tavlan till vänster, det är Lars Lerin, och det är en oljemålning. Och där, den tog vi bild på och skickade till Lars Lerin, och han svarade med vändande post, kan man väl säga, att det hade han absolut inte gjort.
Men den tycker jag också ganska har någonting ändå.
Jo, den har ju typiskt Lars Lerins drag, va? Så att det är klart, det är någon som har försökt efterhoppa det och sälja den. Mm. Alltså jag brukar säga det, det är bra att titta på baksidan av tavlan, just det här med klisterlapp, och man försöker hotta upp en målning för att sälja den då. Och i det här fallet så är det en Fritz Winter-målning som man har satt den nazistiska örnen med svastikan på här då, för att få det till någon konst som skulle komma från nazitiden då.
Och här har vi en stor Carl Larsson där det står, är det här en etikett från en auktionsfirma?
Ja.
Och där står det Carl Larsson, modell med blomkruka, modellen Lisa med blomkruka, 800 000 till 1 miljon. Det är det de tror, att är det någon slags utropspris eller?
Ja, alltså den här hade ju passerat alla led på det här auktionshuset, så den hängde ju på förhandsvisningen. Det kom en person på den här förhandsvisningen och säger, men den där har ju jag hemma. Och då uppstod ju frågan, har han den äkta hemma eller är det den äkta som hänger här då? Och då beslagtogs båda målningarna och... Där tog vi hjälp av Nationalmuseum, och där kom man fram till att det var den här som var falsk.
Mm. Men det är lite vågspel för den här kunden då?
Ja, absolut, absolut. Men nu drog ju han vinstlotten här, att det var han som var äkta. Nu.
Men då innebär det att den här förfalskningen ändå besitter vissa kvaliteter som gör att man ändå kan passera flera steg?
Ja, det var, om jag minns rätt så var det 5 punkter man kom fram till i det här protokollet från Nationalmuseum. Och det var väldigt små detaljer bara. Typ ena tån var lite för kort. Och, så det är en väldigt bra målning. Det, så är det ju. Mm.
Men har du något mer som du vill visa?
Den här tycker jag är lite kul. Jag vet inte om du har hört talas om den här med hans fingeravtryck här.
Nej, det får du berätta.
Det här var en konstförfalskare som... kallades för den stora Tapie och Miró-förfalskaren. Och du ser en gouache här framför dig som han... Tapie målade ju både med händer och fötter. Och i det här fallet då så ser du att han har målat med händerna. Och där är det helt enkelt så att
Här sitter konstförfalskarens fingeravtryck. Det använder man hederlig kriminalteknik. Och det var lite svårt att neka till att han hade gjort den då när hans egen fingeravtryck sitter där. Men han lyckades sälja de här. Över 10 stycken såldes på Christie's i New York för över 10 000 dollar. Och det gick deras ära för när de fick höra att de här inte var riktiga. För deras egna experter hade ju bedömt dem som äkta. Mm.
Ja, men det måste ju vara jobbigt när, som du säger, när auktionshusen har liksom låtit en sån här grej passera.
Ja, jo, precis. Och speciellt ett sånt etablerat auktionshus. Jag tror det var i Christie's då, i New York, som hade tagit emot dem.
Vad händer med förfalskade tavlor då som ni får tag i på polisen?
Det beror på om inlämnaren inte gör anspråk på målningen. Då äger polismyndigheten rätt att förverka målningen. Mm. Förverka i det här fallet är ett finare ord för att förstöra den. Mm. Om ägaren gör anspråk på målningen, då får domstolen avgöra. Och det är absolut vanligaste normalfallet beslutar domstolen att tavlan ska förverkas. Mm. Men de kan också besluta att ägaren får tillbaka målningen med borttagen signatur och falkstämplat på baksidan.
Just det. Men då stryker man över signaturen då med bara en tuschpenna eller?
Nej, inte, det där är någonting vi inte tycker om, men inte jag tycker om. För min budget är ju minimal då. Mm. Utan det där måste göras professionellt. Så att om domstolen beslutar om det, ja, då får jag ta målningen till en konservator som tar bort signaturen professionellt. Ja. Och det kostar ju oss några tusen att göra det här.
Det bästa hade varit om du bara kunde dra ett streck över.
Ja, precis. Domstolen kan ju också döma till att inlämnarna får tavlan tillbaka helt enkelt. Mm. Mm. För de bedömer att polismyndigheten och åklagarmyndigheten inte har kunnat bevisa att tavlan är falsk.
Ja, just det.
Men under mina år här så har jag bara varit med om det vid två tillfällen. Och det ena var en John Bauer akvarell och det andra var en Olle Bonnier målning. Så att i det absolut normalfallet så förverkas målningarna. Mm.
Men i de fallen var det så att ni liksom, det var väldigt svårt att avgöra om det var en förfalskning eller inte?
Såväl jag som åklagaren tyckte inte att det var det, men domstolen hade en annan uppfattning där.
Okej, så ni tyckte inte att det var en förfalskning?
Nej, alltså vi tyckte inte att det var någonting att vara tveksam.
Ah, okej, okej.
Men det tyckte domstolen då.
Just det. Men har du själv någon gång känt att i det här fallet att det här är svårt? Alltså det finns saker som pekar på en förfalskning, men det finns också saker som inte pekar i den riktningen.
Ja, visst, absolut. Absolut.
Vad gör man då? Friar man hellre än att fäller?
Ja, absolut gör man det. Mm. Det gör man. Och jag är ganska övertygad om också att vi har, ibland så har jag känt mig helt övertygad om att en målning har varit äkta, men domstolen har beslutat att den ska förverkas då, och det känns inte heller bra.
Nej, precis. Med tanke på det kan ju röra sig om stora penningbelopp för
ägaren. Ja, precis, ja, precis.
Det finns ett begrepp i konstförfalska världen som heter Sleeping Beauty. Vad är det för någonting?
Ja, alla stora konstnärer har en övre-katalog eller katalog resoné som normalt sammanställs av en kommitté eller stiftelse eller dylikt. Va? Och där katalogiserar konstnären samlade verk. Men det händer som bekant att folk ibland tror sig ha hittat någon dyger på någon loppis eller på farmors vind eller vad man nu har hittat där någonstans. Då, som inte finns i den här övre-katalogen. Och kan man då på något trovärdigt sätt övertyga stiftelsen om att verket är äkta, så kan det lägga in tavlan i övre-katalogen. Och plötsligt är tavlan som liksom har varit en sån här sleeping beauty. Finns ju den katalogiserad och betraktad som äkta.
Mm. Men när det dyker upp en sån här sleeping beauty, ska man dra öronen åt sig lite grann ändå?
Nej, inte så lite. Man ska dra öronen åt sig riktigt rejält. För det mesta så låter sig de här stiftelserna sällan övertygas då. Mm,
ja.
Det finns ju ett, jag vet inte om du har sett det här programmet, jag tror det heter Fake or Fortune på BBC. Mm. Där folk kommer med tavlor de har hittat. Och ibland så får de igenom dem och de tar in dem i VR-katalogen och ibland inte. Då. Men för det mesta så får de aldrig in dem.
Ja, just det.
Det kräver ju mycket, mycket arbete för att övertyga de här kommittéerna om att det är en sleeping beauty då.
Just det. Ett program som Antikrundan bygger också lite grann på det där med, är det ett original eller inte? Är det 1700-tal eller är det nytillverkning?
Ja,
allt sånt där.
Det är svårt att avgöra för dem på Antikrundan på plats där. För det behöver man ju kanske göra färgprovsanalyser. Man kanske behöver IR-fotografera målningen. Mm. Man kanske behöver UV-belysa den. Mm. det jag har sett i alla fall på Antikrundan, så är det en stor kö med folk som står och lämnar en grej. Så jag förmodar att de har inte mer än någon minut att avgöra om den är äkta eller inte. Nej. Eller om den är gammal eller ny.
Just det. Det är svårt jobb, men de är duktiga experterna.
Ja, jag visste om det. Va?
Hur tror du att framtidens teknologi då kommer påverka förfalskade konstbranschen?
Jag är inte helt säker på det, men någonting jag har funderat över som jag tror kommer bli ett stort problem, det är de här 3D-skrivarna. Mm. Och då tänker jag framförallt när det gäller exempelvis såna här mindre skulpturer, typ Fredrik Wretmans buddhafigurer i polyuretan eller Axel Ebbes Solrosen, som redan nu är en flitigt förfalskad skulptur. Då. Ja. Och de här moderna 3D-skrivarna, så vet jag förstår, de kan ju till och med skriva ut pistoler som fungerar. Så att de här konstverken, de, tror jag kommer bli ett stort problem faktiskt.
Mm. Men också när det gäller modern konst, mycket av den är ju då kanske i material som plast och sådär, som lättare låter sig skrivas ut på en
skrivare. Ja, precis. Mm. Precis. Mm.
Det framtiden får utvisa vad som händer.
Ja, precis. Ja.
Händer det någon gång att du kan bli så här riktigt imponerad av en skicklig förfalskning?
Lite motvilligt måste jag svara ja på det. Men annars så tycker jag att konstförfalskaren, förutom att göra sig skyldig till ett lagbrott, också gör intrång i konstnärens integritet. Jag har haft konstnärer här som faktiskt har stått och gråtit när de har sett tavlor med sin egen signatur på.
Mm, mm.
Så jag tycker det... Men så ja, lite motvilligt svarar jag ja på den frågan.
Den här podden heter ju Allt vill att veta. Har du något ämne utanför ditt eget fält som du skulle vilja veta mer om?
Ja, jag träffade i somras så träffade jag en väldigt intressant person som var kvantfysiker. Jag skulle gärna vilja veta mer om kvantfysik, om det kunde förklaras på något enkelt sätt.
Ja, vi har faktiskt haft ett avsnitt om partikelfysik. Det är väl, det tangerar ämnet i alla fall. Men jag tror att vi ska nog göra ett avsnitt om renodlad kvantfysik också.
Ja, vad framöver. Spännande. Ja, det ser jag verkligen fram emot.
Ja. Peter Lloyd, tack så jättemycket för din medverkan.
Ja, tack själv. Vad trevligt att ha det här.
Peter Lloyd om förfalskad konst. Jag hoppas att ni lärde er någonting i avsnittet. Om inte annat, så se upp för äkthetsintyg. Peter kan ni följa på Instagram där han heter @artinvestigators. Vi finns också på Insta och där heter vi Allt vill att veta. Och vi finns såklart också på Facebook där du kan kommentera aktuella avsnitt och komma med förslag på kommande gäster. Allt vill att veta presenteras i samarbete med Acast. Vi hörs igen nästa vecka.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.